En av Vasas stora musikprofiler, Ralf Nyqvist, är gäst i dagens avsnitt av Från stoltrotspop till stökig rock. Ralf, som har växt upp i Vasa centrum på kyrkosplanaden. Var det på fel eller rätt sida kyrka, Ralf?
Enligt mig rätt sida av kyrkan, nära Rysstkyrkan.
Och enligt mig då på fel sida. Men det är ju inte det vi ska tala om, utan vi ska tala om musik. När kom musiken in i ditt liv, kommer du ihåg?
No, den har nog kommit väldigt tidigt. På tal om var vi bodde, så på andra sidan hörnet så var Kolainstitutet faktiskt. Så att musiken kom redan i riktigt unga år. Jag började först spela piano med Gunvor Bäcksar. Hemma hos henne som bodde mitt emot på kyrkoesplanaden. Och sen sa hon att nu ska du söka till Kolainstitutet. Så det blev Kolainstitutet för mig. Jag gick bara över korsningen som var på Kolainstitutet. Och därifrån har jag börjat att spela piano.
Hur gammal var du då?
Då var jag nog säkert 6-7 år. Så att därifrån började. Och sen kom det mera musik med i skolan. Och trean fick jag Yngve Svarvar som klasslärare. Och han startade på 70-talet en blåsorkester på Vasa övningsskola, samtidigt som Vistbacka startade i Vikinga. Och där fick jag då möjlighet att det där började spela med den. Och då blev det trumpet som blev mitt andra instrument.
Och jag råkar veta att din farbror också spelar blåsinstrument och var intresserad av många typer av musik.
Min farbror Hans Nyqvist, kallades Nyki, han det där spelade ventilbasun. Och han var en ganska känd profil på 50-talet redan. Spelade mycket med Clark Jacobson och de blev ju som mina idoler, kan man säga. Så att vi hade mycket jazzskivor hemma för att min mamma var intresserad av musik också. Så att vi hörde både på klassisk musik och jazzmusik hemma hos oss.
Ja, jag kommer ihåg din mamma, hon gick flitigt på olika konserter, men inte bara jazz utan också klassiskt.
Ja, det var nog hon som så att säga gav den där bredden åt oss, både min bror och mig. Jag har en bror som spelar klassisk gitarr. Så att klassisk musik var nog hela tiden närvarande, inte så mycket kanske i vårt hem, för hon tyckte om att höra det med stadsorkestern. Men vi följde med på konserter, men vi hade mycket jazzskivor, sån här original jazzskivor som hon hade tagit med sig från Sverige då hon under sin studietid jobbade i Göteborg. Miles Davis och Modern Jazz Quartet. Och det där lyssnade jag på mycket tillsammans med henne och blev så där fascinerad av den musiken. Ganska tidiga idoler var faktiskt jazzmusiker.
Men jag kan ju tänka mig att klasskompisarna hade andra idoler.
Så var det. Och så det blev ju en jättestor blandning. 70-tals andan var ju så där att det kom så mycket ny musik och nya musikstilar. Så att jag var nog mycket tagen av det. Och det förde ju nog med sig att det här klassiska pianoplinket blev lite tråkigt. Så att det byttes ganska snabbt sen i tonåren till gitarr. Gitarr hade jag nog tidigt redan. Det är egentligen gitarr mitt första instrument som jag fick i barnträdgården redan. Så den har jag nog haft med också hela tiden. Men sen blev det nog elgitarr och då var det ju på den tiden just mycket att man följde med det som hände bland de lite äldre musikanterna. Och det var ju dans på lyska, det var liksom stora band som Barbarella och Exom och Empire och Snad. Det är personer som är ändå lite äldre än vad jag var på den tiden. Och sen minns jag, de övade i källaren där på Handelsesplanadens skola. Och det fanns en liten lucka där, en sån här ventil. Så vi brukade alltid höra att nu är de där. Så vi var med öra där i luckan. Och sen när de kom på paus så frågade vi, får vi komma in och lyssna? De hade en sån där soffa där i källaren. Och så hade PA, Hagström PA där på fullt. Så vi satt där och fick tinnitus. De drömde på där på fullt i källaren. Så det gav nog som också en sån där bredd.
Då du säger att vi frågar, så vem var vi?
No, de som var klasskompisar helt enkelt. Jag hade en klasskompis sen som blev också så där intresserad av... Han blev trummis, Peter Santanen hette han. Han bor i södra Finland och jag har inte haft kontakt med honom. Men han var en sån till exempel som vi ofta gick ner och lyssnade med på snäd när de övade.
Men då jag lärde känna dig så var det en annan trummis som du alltid var ihop med, och det är då Patte Laks.
Ja, men vi har följts åt nästan genom hela livet. I Barnträdgården så var vi tillsammans. Sen flyttade dit till Brände och han började vikinga när vi hamnade i lågstadiet. Men på grund av den här blåsorkestern så blev vi sammanförda igen. Det var bara liksom en lyckoslant som föll ner och vi kom att hitta varandra igen och bli bästisar. Så att vi har nog följt varandra hela livet kan man säga, också rent liksom musikaliskt.
Vilken repertoar spelar blåsorkestern?
No, det var ju traditionell blåsorkestermusik. Och Yngve Svarva som var ledare, liksom, för honom var det väldigt liksom, viktigt med musik i skolan. Både sång, att man skulle lära sig. Men han var också så där att jag fick väldigt mycket hjälp och stöd av honom. Han märkte kanske att jag tyckte om och hade liksom någon slags liksom begåvning i musik så, och hade lätt att känna igen melodier och lära mig snabbt. Så jag fick mycket hjälp av honom och fick spela solon minst på olika stycken och så vidare.
Vi har i denna programserie hört Lasse Norrgård berätta att han spelade med dig och Patte i ett band som hette No Credit då ni var jätteunga. Var det ditt första band?
Egentligen hade jag ett band. Vi hade ju den där drömmen om att vara som Nirex och alla det här, att man skulle ha all utrustning och sådär. Men det var så när man plockade ihop lite varifrån man fick. Så mitt första riktiga band som vi hade ett namn på, för jag minns, då skulle man ju alltid ha på förstärkaren, skulle man ju stå vad bandet hette. Så det hette faktiskt Oxid. Det var det där ett band med grannkompisen bara från gården, Anto McLean, som spelade trummor. Och då sökte man sig till någon församlingslokal där man visste att det fanns lite förstärkare och instrument. Och så övade man där och det var som första. Men så småningom hade jag gitarren tog överhand och när vi träffades med Patter så började vi söka oss att vart ska vi hitta liksom, ställen att spela tillsammans. Så det blev som Patter och jag, så vi hade som gitarr och trummor. Men då måste man plocka in lite folk som man visste att har något annat. Så då kanske No Credit blev den där första riktiga sån där bandet som vi liksom spelade ihop med någon på riktigt som vi började uppträda med också.
Och ni lär spela mycket på Manda?
Nå, inte spelade vi så mycket där, men Manda hade vi en sån där relation. Pattes pappa kände den här som ägde Manda. Och vi var det i där, både Patte och jag, redan som 15-åringar. Spelade skivor där på helgerna och som sommarjobb. Och det var ju som toppenjobb att man fick som 15-åring redan. Vi fick hålla på med musik på sätt och vis. Så vi hade kontakten dit redan. Så det blev Manda och så blev det lite kanske olika tillställningar, sådana här enklare tillställningar, inte bröllop, men enkla tillställningar där man kunde behöva lite dansmusik.
Och Lasse berättade att repertoaren var allt från Drömmen om Elin till Dreadlock Holiday.
Exakt. Vi tyckte om att blanda och man sög ju i sig all sorts musik. Så nu försökte vi planka det som vi visste att publiken ville ha. Men nu var vi mer intresserade av att spela annan musik än det.
Ja, du försökte inte infiltrera jazz i repertoaren.
No, inte. Då ännu. Jag hade nog jazzen med hela tiden. Det har nog gått parallellt ska jag säga. För jag hade ju trumpeten och spelat trumpet. Så det har nog gått hand i hand men det gömde sig ganska liksom, tydligt. Och jazzen kom kanske mera med att jag gick och lyssnade på konserter på jazzklubbens tillställningar. Och en annan sak som kanske höll jazzen vid liv var det att Rolf Nordman, som var ledare för Vasa Big Band på den tiden, han bodde i samma gård som vi. Så att jag visste att han åkte på måndagkvällen, eller vilken kväll det nu var i veckan som de har övat på vikingar, så åkte han iväg. Så jag gick ner och ställde mig och frågade, får jag komma med och sitta och lyssna? Så jag satt och lyssnade och de övade där i Viking och Big Band. Så jag, på det sättet höll jag nog kontakten i den åldern redan också till jazzfältet.
Men sen blev jazzen allt starkare då du började studera på Lappfjärds folkhögskola.
Redan då hade jag nog som bestämt mig för att det är nog liksom musik jag vill hålla på med. Jag hade inte någon betyg heller så jag skulle ha kommit någon annanstans. Utan det var det och då kom den här möjligheten att börja studera på LAFO, alltså rytmmusik. Den möjligheten hade inte funnits innan här och det var ju nog lite sådana motstånd i Vasa och jag märkte nog bland alla liksom bekanta att nej, kan man hålla på med det, att kan man ju ge ett yrke av det. Men som sagt, vi packade bilen och så får vi med Patte till LAFO Och där träffade jag då på, så att säga, han som kom att bli min mentor för resten av hela studieperioden och efteråt naturligtvis, Alf Müller, och han som Mika som blev en god kollega som vi har arbetat mycket med. Så att 3 års studier på LAFO blev liksom vägen in i yrkeslivet som musiker.
Och du gick den första årskursen, kommer jag ihåg.
1982 var första årskursen, så att vi kämpade oss vidare bara där. Inte var det någon som var klart, utan vi kom dit bara så började vi plocka upp grejerna. De var inpackade i lådorna där, alla instrument, och därifrån tog vi det. Det var ju folk från hela svensk Finland kan man säga, men största delen var nog kanske från Karleby, Jakobstad, Pattoja från Vasa, sen var det några från södra Finland. Och på den vägen är det ju så att säga. Vi är de första, men att den finns ju kvar ännu, den där linjen.
Och det är i och med de här studierna som du börjar spela med många olika människor på många olika tillställningar.
Vasa försvann ju lite på sätt och vis ur bilden på det sättet att vi hamnade i Lappfjärd, och då började vi ju spela som bredde. Hela Österbotten blev ju liksom arbetsfält. Vi började arbeta med Affe där i Kokkola på revyerna, han tog med oss i banderna där och det blev spelningar där, och sen började vi med Mika, hade vi en duo som vi besökte alla möjliga festivaler och gjorde mycket cake. Och det som fanns kvar i Vasa var ju det att innan redan vi åkte eller började där i LAFO så hade vi kommit i kontakt med Jukka Korpela och Tuppo Orrenmaa som hade hört oss i något tillfälle. Och då bytte vi nästan så där ganska direkt från No Credit till att börja spela med dem. Vi hade med oss Bosse Mäken också som hade mycket bra utrustning, för han var ju musikhandlare. Man får dit var det fanns någonting att spela på helt enkelt. Men Tio Fusion blev ju en sån här kontakt som vi höll i Vasa ganska länge. Det var nog en viktig så där länk mellan jazzmusiken och någon slags liksom fusionmusik som var jättepopulär på den tiden och som jag lyssnade på själv och hade liksom nära hjärta. Så då fick man göra musik för dem och vi spelade på alla möjliga tillställningar, till och med SÖ Rock var vi och spelade, på Provinsi spelade vi, mycket i Vasa spelade vi på olika tillställningar, och det var populärt. Spela inför radion gjorde vi också.
Jag vet ju inte om du har jobbat under bussen, men jag vet ju att du har varit på prao i både Unisound och Västerlund.
Ja, Unisound var viktig för alla Vasa-musiker. Dit måste man ju på något vis alltid och prova gitarrer och förstärkare och kolla vad som var nytt. Så att under skoltiden, så när man hade prao från skolan, så då var jag alltid dit, så då var jag inte Nisse och frågade, för jag kom in en vecka. Ja, jag kom in bara, men nu behöver jag göra något annat än sitta och lite blink på de gitarrerna, och då han tyckte att nu får du vara tyst en stund, så gav han en sån där bunt med sån där kvitto som man skulle sitta och stämpla det Unisound-logon på. Så då fick jag göra det. Så det var min inkörsport i affärsvärlden. Sen så småningom så blev det Västerlunds musikaffär vid torget som sommararbete för mig. Och jag blev ju bekant med de här ungdomarna som jobbade där på den tiden efter Kock, Kricke Nyberg och Jan Arner och Jacke Jakobsson. Därifrån har jag också många goda skratt och minnen.
Du lärde säkert här redan känna många av landets främsta jazzmusiker.
Tio Fusion var kanske sån där som blev lite namn, så det blev som känt att jag var medlem där, och så, då blev man bekant med så småningom med de som studerade till exempel vid Kaustby musikgymnasium. Där var det Ape Anttila och Markus Ketola som vi blev bekanta med, och då kom vi ihop oss med dem. Sen hade vi band med Mika som gjorde också att det där jazzfältet blev liksom större. Man blev bekant med folk. Man visste ju att efter Milin så ska man ju göra någonting, att inte bli jag klar med LAFO, utan jag måste söka mig vidare. Jag hade ju inte någon gymnasiebakgrunden på det sättet, så det var lite sådär shaky nog där, att vart ska man kunna komma in? Ska jag komma in med min kunskap? Att det var ju nog mycket jobb som krävdes för att... Men att som sagt, kontaktnätet blev större, och jag tog del redan då av kurser på Sibelius-akademin. Och efter Milin så sökte jag till både Sibelius-akademin och Musikhögskolan i Stockholm med tanke att nej, jag ska nog inte ge mig, utan jag ska nog hålla på med det här rytmmusik som mitt huvudämne. Och jag sökte och kom in på båda, eftersom Sibelius-akademins undervisningsspråk var finska och jag hade svenska som modersmål, så var det jättenaturligt för mig att flytta till Stockholm. Så 88 började jag på Musikhögskolan i Stockholm.
Du valde en annan väg än många andra. Du skulle ändå ha haft så pass mycket keikko så du skulle ha kunnat livnära dig på keikkor i och med att du då behärskar många olika genrer. Vad var det som fick dig att fortsätta studera?
Jag var nog så hungrig bara på det där att ännu utvecklas som musiker, att jag visste att det finns så mycket som jag inte kan. Om jag vill uppnå det som mina idoler liksom har uppnått, så jag kan nå dit bara jag arbetar. Så att i Stockholm hade jag ju möjlighet att jobba med de finaste musikerna och de finaste pedagogerna, och där var ju liksom jazzmusiken på en helt annan nivå. Jag hade ju inte bara det att spela, utan jag började ju skriva musik ganska tidigt och arrangera för storband. Det bottnade ju i det som jag sa tidigare, att jag var ju redan intresserad av det då jag satt på Vasa Big Bands övningar på Vikinga lågstadie och lyssnade, och hela blåsmusiken på något vis. Så att jag har nog haft det intresse stort hela tiden och vet att det finns mycket teoretisk bakgrund som man kan lära sig.
Det är ju ett jättestort steg att från att ha spela musik också börja komponera och skriva musik. Vad var drivkraften?
Just inom rytmmusik eller jazzmusik och popmusik också, så ligger det ju ganska nära varann att spela och skriva musik. Man gör det oftast på sitt eget instrument och man har det som referens på något vis, jämfört med klassiska musiker som sitter och liksom ett partitur. Nu jobbar vi med partitur också förstås på det sättet, men jag skulle säga att för mig var det ganska naturligt. Jag hade ett större behov så småningom att bara skriva musik. Det blev liksom min genre, och det kanske blev viktigt också för min fortsatta karriär som musiker, eftersom jag blev teatermusiker. Det var ganska naturligt för mig att börja skriva.
När du skriver så skriver du direkt på papper. Den tiden fanns det ju inte direkt någon datorprogram att göra det på. Eller sitter du vid piano, eller hur gör du?
Kan vi se på den tiden man skrev allting på papper. Så då var det ofta så att jag satt med ett papper framför mig vid pianot. Komponera saker, och oftast var det bara en liten idé. Så kunde jag lämna piano och fortsätta på papper. Så ju mer man lärde sig och kom in i den där processen att skriva musik, så då blev det mer att jag behövde bara själva pappret. Och så det är ju idag också, jag behöver inte piano, jag behöver bara en dator. Att inte sitta mer vid piano, det är länge sedan jag suttit vid piano och komponerat, utan det är bara vid datorn som jag sitter.
Så du hör i huvudet vilka toner som gäller?
No, det är en kombination, ja, absolut. Jag hör vart jag är på väg och så vidare. Och sen, alla jobbar på olika sätt, men som jazzmusiker och rytmmusiker så är det ofta så att man kombinerar de där båda. Att man kanske sitter och spelar en ackordföljd och så börjar man göra melodi som man harmoniserar. Det kan man kombinera med både teoretisk kunskap och med så att säga praktisk kunskap. Det du har med dig i bagage, musik så att säga.
Många som komponerar musik inspireras också av texter. Hur är det med dig?
Jag jobbar ju med text när jag jobbar inom teater. Så ur den synvinkeln är det jätteviktigt med text. Men när jag ska skriva musik till texter, så är det oftast den vägen att jag ska ha texten först och sen gör jag musiken. Det är aldrig så att det ska vara tvärtom för mig. Utan jag får en text som jag så att säga läser och analyserar, och så tonsätter jag den. För mig är det den vägen.
När det är stor skillnad på texter, blir det bättre musik med bättre text?
Man kan inte rädda en dålig text med bra musik, om man säger så. Det är alltid en svår avvägning att behöver all text musik? Det är det första som man ska fråga sig. Att behöver jag verkligen musik till det här? Texter som ska till musik så är oftast då vers, liksom lyrik och så vidare, där texten räcker inte. Det måste vara musik för att få den där känslan in. Och då talar vi kanske mer om populärmusik och lättare musik som verkligen behöver musik. För som texter så fungerar det inte ensamt.
Nu kom de här sakerna in i ditt liv i Stockholm, eller var det först sen några år senare då du fortsatte i Sibeliusakademin?
No, egentligen så tiden i Stockholm var lite uppdelad. Först studerade jag som för musiker. Sen började det här behovet av att skriva musik och komponera och arrangera. Det kom via min mentor där som hette Bengt-Arne Wallin. Han var en sån här jazzlegend på det området. Och min längtan efter att så småningom kanske lämna Sverige kom eftersom jag hade jobbat med Jukka Linkola innan jag åkte redan här i Finland. Jag var skriven i Stockholm men sökte som utbyteselev till Sibeliusakademin för att få jobba med Jukka Linkola ett år. Under det här året så träffade jag min blivande fru, och så blev det faktiskt så att jag flyttade hem till Vasa tillbaks. och böt så att jag började studera komposition på jazzlinjen i Sibeliusakademin. Så min den här högskoletiden blev jättelång eftersom jag bytte skola mitt i, kan man säga. Den var mer klassiskt orienterad, den där utbildningen i Stockholm, och jag ville gå på jazzlinjen och liksom hålla på med jazzmusik. Så det blev det. Och samtidigt då med flytten hit till Finland tillbaks till Vasa, så började jag jobba på Vasa teater, som kom att bli min liksom huvudarbetsgivare genom åren.
Du har nämnt droppa stora, tunga namn. Alla kanske inte så kända, men många har varit viktiga. Yngve Svarvar, Rolf Nordman, Affe Mylleri, Bengt-Arne Wallin, Jukka Linkola. Under 90-talet blev du en mentor för många.
Ja, eftersom jag flyttade hit till Vasa så kom jag förstås att arbeta för roller där på Kola-institutet. Och så småningom hade jag fortfarande kontakten till Latvias folkhögskola där jag utbildade många. Den kontakten har jag egentligen aldrig brutit då under den tiden, utan jag har nog haft den med hela tiden då jag bodde i Stockholm också. Så att jag har haft glädjen att liksom få också arbeta som pedagog på många sätt. Och de här sommarlägren blev jätteviktiga. På somrarna hade vi många läger på olika ställen i Österbotten. Så småningom kom det här big band-lägret. Vi hade många år, Micke Långbacka startade ett big band-läger på Hotskär som vi besökte flitigt 15 år. Så att det har blivit många sådana här möjligheter att få jobba med blivande musiker också. Och sen när Novia startade och de här utbildningarna i Jakobstad, så har jag haft kontakt med dem och jobbat med dem också. Varit så här lärare och pedagog i olika ämnen.
Har du lärt dig mycket av dina studeranden?
No, det är väl det som är nästan drivkraften i att vara lärare. Att man är aldrig fullärd själv. Att det är nog den där kontakten och den där dialogen med en annan musiker. Och inom, i synnerhet inom rytmmusiken och jazzmusiken, så är det så att det är en dialog. Man lär sig bäst av det man arbetar med, helt enkelt. Och kan man se en studerande på den liksom nivån, så tycker jag det är det bästa sättet. Att man lär sig av varann, helt enkelt.
Under den här tiden som du då började orientera dig mera mot att skriva musik och fortsatte att studera och också undervisa, så hur var det med spelningar och keikkor?
Keikkor har nog alltid funnits mer eller mindre, och där kan man väl säga att en viktig del i den utvecklingen var ju det här 95 då Dubop kom till. Inom Dubop så startade vi dessutom ett Interreg-samarbete som resulterade i Kvarken Big Band, som var ett storband med musiker från Umeå och Vasa. Det var ett projekt som höll på många år också. Det var meningen att vi skulle göra bara ett projekt, men det var som med alla våra projekt, att vi vill växa lite och bli lite för stora. Så vi höll ju på nästan i 10 år. Det blev en skiva också faktiskt med det materialet. Det var mitt material som låg i tiden, och det spelade vi ganska mycket med också. Vi gjorde både keikkor, som sagt, spela in, och så att kontakten till att spela så fanns nog stort med Dubop, men också med mitt eget band. Nytt ensemble spelade vi en del. Så småningom så kom Peter Nordvalls, han etablerade ganska mycket olika ensembler, så med honom spelade vi mycket, och både på duo och i en större ensemble. Så att ja, nu har jag haft kontakt i spelfältet hela tiden under hela min karriär, kan jag säga.
Var du med och grundade Dubop Club?
Jag var med under den tiden så där som stödperson, ska vi säga. För vi födde vår första son exakt samma månad som de öppnade Dubop. Så jag var inte så hemskt aktiv, men jag var med som stödperson och ställde upp och spela. Där hade vi möjlighet att spela då i början, i synnerhet med fina artister. Dubop Allstars som vi hette på den tiden. Och vi finns ju ännu. Jag fick förfrågan om att ska inte vi spela i sommar. Så att det finns kvar.
Och du på Polestar, så hörde jag senast för någon månad sedan, kan man då säga att det var ett band, eller kan man då säga att det var en lös sammansättning musiker?
Jag skulle säga mer av det där senare. En lös sammansättning musiker som alla ställde upp liksom när de kunde och så vidare, att beroende på vilken artist som kom, att var det nu Janne Schaffer, så då behövdes det en viss typ av artist och så vidare. Att vi var många som kunde liksom hoppa in och ställa upp, kan man säga.
Dubop grundades 95 av musikentusiaster och många av dessa entusiaster var med i den här lösa sammansättningen som du pratar om. Men då redan fanns det många duktiga musiker i Vasa som också sen har blivit nationellt kända och till och med internationellt kända. Om vi namedroppar, så vilka musiker kommer du att tänka på?
Markus Sjöberg, som var den största initiativtagaren till olika projekt vad det gällde dubop. Så han flyttade så småningom sen till Stockholm och har fungerat som musikproducent. I dagens läge är han lärare på musikhögskolan där i musikproduktion. Och så han är kanske nu en sån som jag direkt kommer på av det där ursprungliga gänget. Markus Söderström och Stefan Brokvist. Markus Söderström är ju det där huvudansvarig för utbildningen på Novia. Patte Lax har vi redan talat om, Stefan Brokvist runt världen med en annan dubop-profil, Mattias Sandberg. Så att det finns många namn som på något vis kan man förknippa till dubop. Det är något frö som har sötts på dubop, skulle jag nog säga.
Dubop kommer att få ett helt eget avsnitt i denna programserie. Men du berättar att du samtidigt som du då var verksam inom dubop var verksam redan inom Vasa teater. Hur kom du med i teaterrullarna?
Det kanske var en liten slump på sätt och vis. Jag hade fått frågan redan under studietiden i Lafo då Guillermo Michel var kapellmästare om att vara med i en föreställning. Men det gick inte sen att ordna tillsammans med mina studier. Det skulle bli för stort jobb. Så att sen sökte jag ju mig till Stockholm och så småningom så lämnade Guillermo bort från teatern på grund av sjukdom. Och sen kom Alf Müller dit istället. Och det är den vevan som jag har blivit lite då aktuellt. Så att när jag skulle flytta tillbaks och börja studera på Sibeliusakademin 92 hösten. Så då var det en produktion som behövde en till musiker. Och då var det min goda vän Mika Müller som var musikansvarig för den. Så då var det helt naturligt att det var jag. Jag var ju jätteglad. Jag har alltid sett upp liksom till teatern och det sätter liksom att jobba på något vis, för jag hade jobbat många år med Alf Müller redan i Kokkola med de här revyerna, så jag tyckte om den miljön, den möjligheten att jobba liksom brett med både skådespelare, med regissör, en scenograf, en dramaturg och så vidare. Så att det är någonting som jag nappa på och tyckte mycket om. Och sen blev det ju så att säga mitt huvudyrke, kan man säga. Jag liksom snubblade in på det lite.
Det finns många musiker som har jättestora egon, men jag har förstått att i teatervärlden finns det minst lika stora. Stämmer det?
Ja, man får jobba med mycket spännande människor där, både regissörer och skådespelare. På en teater så är man nog i underkant som ensam musiker, så det är ju sällan man får jobba med andra musiker, om man säger så. Så att man blir nog van att ta lite smälla där, men samtidigt så är det som är utmaningen att jobba med sånt. Och det där sociala är för mig jätteviktigt, att hitta lösningar och sätt att jobba med folk. Så det har nog aldrig varit ett stort problem, men det är klart att nu har man stött på en hel del folk som man har tyckt att ja, nu kan man ju tänka sig det.
Men i det stora hela hade det ju gått ganska smärtfritt, men rätta mig om jag har fel. Jag kommer ihåg att i något skede så sa du upp dig.
Det finns ingen kapellmästartjänst på en så här liten teater. Den försvann med Guillermo i tiden. Så att jag har haft den goda möjligheten att få jobba liksom så här i perioder där. På samma sätt som en teaterchef byts ut med jämna mellanrum, så har jag också kunnat ta andra uppdrag. Haft lite paus emellan. Nu är jag också i en sån paus. Nu jobbar jag inte där i vår, men i höst ska jag tillbaks. Jag har varit projektanställd i över 30 år på Handeteatern och det har passat mig jättebra.
Nu har vi sen namedroppat några produktioner som du var speciellt nöjd med och det gäller musiken, så vad skulle det vara?
Den första är alltid den viktigaste. 95 så blev jag ansvarig för musiken i Sound of Music som var en stor succé. Och den spelade vi länge dessutom. Det var mitt första stora musikaluppdrag. Sen blev det med jämna mellanrum hela tiden stora musikaler och Mahagoni var en lite speciell, Kurt Weill, det var en opera som vi gjorde. Den tyckte jag var lite speciell att göra på Vasateatern, men vi gjorde den och den följdes sen av Westad Story som var en sån där stor dröm att få göra på en professionell teater. Sen den hade vi gjort i Kokkola på ungdomsföreningen och den tänkte att ska jag få göra den någon gång så då gör jag den. Och den gjorde vi sen på Vasateatern. Men så hade vi en period då vi gjorde ganska mycket sån här personporträtten, om vi säger. Så vi gjorde Janis bland annat, som blev en stor succé. Och så gjorde vi den här Piaf-föreställningen som Finska teatern har haft stor framgång med nu här i år. Så jag har fått göra jättemycket fina föreställningar på teatern. Och den sista som jag nu har gjort är ju Vänd om min längtan. Så det är den sista musikalen som jag har gjort. Men jag har gjort mycket annat än musikal. Jag har också varit med i drama och jag har gjort konserter och allt möjligt.
Och varit med också i ensemblen på scen med talroller.
Absolut. No, jag har inte behövt tala så mycket förstås, men det är alltid roligt att få vara med på scen och liksom se publiken. Inte bara gömma sig där på orkesterhyllan, utan jag har fått vara med på scen och det är jag tacksam för.
Har du mycket kontakt ännu med de här människorna som du har jobbat med under alla dessa år?
No, den där kontakten är oftast inte så långvarig på grund av att man alltid går vidare. Det är alltid en process att göra en föreställning och sen ofta så bryts lite den här kontakten efter det för att man går vidare till följande projekt. Och då blir det alltid nya personer, så att så där vänkontakt har man nog, men inte så där professionellt på samma sätt, utan det går väldigt mycket perioder hur man liksom har kontakt med folk. Vissa är livslånga kontakter som man aldrig bryts på det sättet, men sen sådana här professionella kontakter som vill vara lite kortvarigare ofta.
Men du har aldrig under, ska vi nu säga, de senaste 30 åren saknat ett band, ett fast band?
Egentligen inte. Därför att jag alltid tyckt om att utmana mig själv och hitta nya former att utvecklas. Så att ur den synvinkeln så har jag ju haft som mål att försöka förnya mig. De fasta banden som jag har haft har ofta varit då till exempel storband. När Kvarken slutar så startar vi ett nytt band som heter Fort Big Band, som ännu är en fast kontakt. Så det finns någon som vi gör projekt med, och för att göra reklam så gör vi det också nu i år. 11/4 har vi på kommande jättefin konsert med Ville Vannemas arrangemang på Pat Metheny's musik. Johannes Granroth som solist kommer att bli fantastisk kväll på Ritz, kan jag säga, så får jag det sagt. Och det bandet har vi haft i många år. Så vissa är sådana här som går på, men sen till exempel band som jag har spelat med tidigare så har jag kanske inte blivit aktuella mer, utan jag ser fram emot mera följande band eller följande projekt för att liksom utveckla både mig själv men också utveckla mångfalden av musik som ska göras och produceras på något sätt. Om en vecka så är jag i Jakobstad och startar Arctic Pulse Orchestra, som är ett nytt band med studerande från Sverige, Norge och Finland, som ska ut och turnera den veckan med musik av tonsättare från det här området. Det är ett nytt projekt, så det ser jag som mest fram emot nu. Då kommer jag träffa nya människor. Alla egentligen i det bandet är nya, men jag känner ingen av dem. Och vi repeterar 4 dagar och sen åker vi iväg på turné.
Du är ju inte på något sätt lastgammal ännu, men du är snart 60. Och då jag diskuterar med många över 60-åringar så tycker de att de har svårt med jobb nu för tiden då branschen har förändrats. Men vi hörde ju här nyss att du är i en lite lyckligare situation. Beror det på att du då så fördomsfritt hela tiden också har jobbat med yngre människor?
Det kan bero på det, men det är väl kanske också den erfarenheten jag har av ett långt arbetsliv redan i ryggsäcken, så gör ju kanske att jag ändå kan vara lite attraktiv ännu. Men nu håller jag ju med om att nu blir det ju tunnare i keikkakalendern. Jag kanske kan välja bort också någonting och koncentrera mig på kanske göra något eget eller ta de där jobben som jag ser att är viktiga och där jag själv kan utvecklas, men där jag också ser att någon kan ha nytta av det helt enkelt.
Men du har säkert ännu massor ogjort, eller har du?
Det hoppas man. Jag har som inte riktigt valt ännu vad jag ska göra när jag blir stor. Ska jag bli tonsättare eller ska jag bli musiker? Man behöver ändå ha de där målen. Samtidigt så känns det att man redan kan lite lätta och trappa ner och inte behöver ta liksom precis allt. Så är det så att jag inte känner mig jätteivrig på någonting, så då lämnar jag det ogjort.
Men du är ju fortfarande jätteintresserad av det som händer inom musikfronten också här i Vasa. Det är ju inte många veckor sedan jag såg dig på en konsert som åskådare då Jeppo ungdomsorkester spela.
Jo, no, det är kanske bottnar i att jag i fjol hade ett vikariat i Närpes skolmusikkår, och då kom jag i kontakt med blåsorkester, och som jag berättade i början av programmet så hade jag också blåsorkestern i mina unga år. Nu försöker jag hålla mig liksom ajour med vad som händer.
Då det gäller musikskapande och musicerande, så var ser du dig själv om 10 år?
Nu är ju det här ett yrke som man inte liksom kan pensionera sig från. Det är ju en passion att skriva musik för mig. Och skulle ha gjort den här intervjun för 20 år sedan, då skulle jag sagt att det måste. Nu känner jag inte mer på samma sätt att jag måste skriva musik. Utan det är nog mer det där att jag har möjlighet att göra saker. Så nu tror jag att inte går musiken ur mig aldrig. Det som jag sa, som jag njuter av mycket nu, är ju kanske att konsumera lite mer musik. Så småningom ta del av mer musik där jag inte är den där största aktiva drivaren, utan jag har ju haft hand om stora helheter. Jag har gjort musik för barn, jag har fått jobba på teater med stora musikalproduktioner med jättemycket folk involverade. Jag ledde till och med skolmusiken för 8000 ungdomar 2017 i Botniahallen. Så det känns att kanske man kan börja lite lätta. Det där projektet som man nu har behövt kanske inte involvera så stort, utan att man kan få vara mer delaktig i där andra också tar del av processen, så att säga.